Socialdemokraterna har pekat ut Sverigedemokraterna som sina nya huvudmotståndare i EU-parlamentsvalet. Och samtidigt levererar sossarna en stor lunta med svidande självkritik. Är detta starten på nya S eller ett kampanjknep? Det här är Älskade politik. Vad blir kvar av S när de bygger om? Jag heter Evelyn Jones och Lina är med.
Hej, hej.
Och Thomas är här.
Tack så bra.
Varsågod.
Jag får vara här.
Du är så välkommen.
Sverigedemokraterna är den dominerande kraften på högersidan. De för Sverige och vill nu föra Europa i en riktning där vi ska splittra vår sammanhållning, vår samhällsgemenskap. Det är helt fel väg att gå. Så vi hade gärna valt Moderaterna som huvudmotståndare, men det är ju helt irrelevant. Det är ett alldeles för litet parti. Det är inte de som styr utvecklingen.
Moderaterna har blivit irrelevanta, sa Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin när han och Magdalena Andersson berättade för vår kollega Hans Olsson att sossarna nu bytt huvudmotståndare till Sverigedemokraterna i nästa EU-val. Och det här är första gången sedan 80-talet som Socialdemokraterna inte ser Moderaterna som sin främsta konkurrent. Vad är det som pågår?
Ja, men det som har hänt är ju att Socialdemokraternas partistyrelse har fattat beslut om vem man ser som främsta rival i det annalkande Europaparlamentsvalet. Det är alltså inte Muharrem Demirok, årtids Torbjörn Fälldin, utan Sverigedemokraterna. Och Magdalena Andersson pekar ju på att SD numera är den dominerande kraften på högersidan och att partiet i vissa mätningar till och med är större än regeringspartierna tillsammans. Mm. Och för Socialdemokraternas del så innebär det här bland annat vilka debatter man tänker sig vilja ta, vilka stridsfrågor som blir viktiga, vilka konflikter som man vill få upp i ljuset. Men framför allt får man ju säga är det ett form av liksom avancerat ret riktat mot just Moderaterna. De är ju där och petar i där det gör som allra ont i regeringspartiet. Alltså vetskapen om att man inte längre är näst största parti i riksdagen och dessutom kommit till makten enbart med hjälp av Jimmy Åkessons mandat.
Rent logiskt vore det ju konstigt egentligen om man gjorde på annat sätt eftersom man har talat om SD-regeringen när man talar om den regering som ju åtminstone enligt konstitutionen leds av Moderaterna och Kristersson. Därför följer ju det här en linje.
De har bäddat lite för det.
Ja, det har man. Men jag tror också det säger någonting om Socialdemokraterna själva. För att det här är ju, EU-parlamentsvalet är ju ett mobiliseringsval. Det brukar ju vara max hälften som går till valurnorna. Det har ju varit valdeltagande under 40% ibland. Och socialdemokratiska väljare är dåliga på att rösta i de valen. Det är liksom ganska mycket en klassfråga om man röstar i EU-parlamentsval eller inte. Och det har både sverigedemokrater och socialdemokrater tillhört de som har förlorat på genom sitt låga valdeltagande. Och då förstår man ju på det här att det som kan få socialdemokrater att gå igång på att mobilisera folk och dra dem till valurnorna, det är om SD är alternativet. Det är SD som är fienden. Man höjer så att säga insatserna här om vad som står på spel i det här valet. Och samtidigt så retas man då, som Lina säger, sätter bilden av ett moderat litet stödparti i Sverigedemokraternas bur.
Man är ju inte emot ett avancerat ret.
Nej, och det är ju inte heller första gången som Socialdemokraterna pekar ut SD som huvudrival. Alltså stora delar av förra valrörelsen gick ju till stor del ut på att skrämmas med Sverigedemokraterna. Magdalena Andersson gjorde i våras ett stort nummer av att hon reste till Washington för att lära sig av amerikanska valstrateger hur man bekämpar en sån som Donald Trump för att då kunna ta hem de knepen för att möta Tidöpartierna.
Och här är det ju motsats till vanliga svenska val mer gemensamt med ett amerikanskt just genom att man har ett lågt valdeltagande. Mm. Och som man har i USA ju. Och då kanske man kan lära mer av de här mobiliseringsidéerna som ju är mycket i USA. Här i Sverige går ju de flesta och röstar, så det är inte huvudfrågan i ett riksdagsval att få folk att gå och rösta, utan det är frågan om vad de ska rösta på. Men i USA, särskilt demokrater, jobbar jättehårt med att mobilisera folk till valurnorna, och det är väl det man har tänkt sig att det här ska göra då åt Socialdemokraterna.
Så det kanske var det här de lärde sig i Washington?
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Jag bara, vad hände? Han är död. Jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Men kan det vara så att det här motståndarbytet är ett permanent skifte hos Socialdemokraterna?
Ja, jag skulle bli rätt förvånad om Socialdemokraterna inte anammar samma spår i riksdagsvalet 2026. De måste nog, det är om Sverigedemokraterna skulle ha sjunkit ihop som en soufflé, det ser vi ju inte nu. Mm. Men är de väldigt små, då är det svårt att skrämmas med dem. Liksom. Ja. Sen kan man väl säga att det ligger ju också i det här att förknippa den här regeringen med Sverigedemokraterna har ju hittills visat sig, precis som Lina var inne på, framgångsrikt. Och det är ju inte alltid så lätt då att skrämma barn med Moderaterna eller Liberalerna eller Kristdemokraterna. Men här har man ju något som kan utmålas som det är rasistiskt, de har nazistiska rötter och de står för en helt annan världsbild och sådär. Så att jag tror att den även om så att säga... skrämselfaktorn alltid avtar lite med tiden, eller kan avta med tiden, så tror jag man kommer att ha kvar den där. Och sen är det ju också det att det är rent väljarstrategiskt nyckelgrupper det handlar om. Mm. Det blir som självuppfyllande att säga att Moderaterna är relevanta för de är fångar hos SD. För de där väljarna som Moderaterna har tappat till Magdalena Andersson, och som de hemskt gärna skulle vilja ha tillbaka att döma av deras egna valstrategier inför nästa val. Alltså kvinnliga storstadsväljare, välutbildade och så. De skräms ju effektivast av SD-spöket ur socialdemokratisk synpunkt. Då.
Sen kan det här också vara förenat med vissa risker. Idag tycks det fungera väldigt väl att hålla upp Jimmie Åkesson som en fågelskrämma. Frågan är om man uppfattas som lika läskig när den här mandatperioden går mot sitt slut. Det kan ju vara så att väljarnas inställning till partiet förändras när de... efter nästan 4 år har suttit med och bestämt över Sverige och dessutom legitimerats genom att S har gett dem en sån viktig position som huvudrival. Det finns ju också en annan strategi att möta sin huvudrival med, som handlar om att tiga ihjäl den, att inte nämna huvudpersonen vid namn, att liksom genom ignorans och förtigande undergrävades liksom existensberättigande. Men här väljer ju S en totalt motsatt strategi och tar fram megafonen istället.
Och det är ju ingen slump att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är helt överens om vem som är respektive huvudfiende. De mår bra av det bägge två i det här läget.
Men att förtiga och ignorera, det låter ju lite som när Tobias Baudin säger att ett parti är irrelevanta.
Ja, du menar, ni ser inte oss, kan Nej. Moderaterna säga lite förtörnat. Jo, men det är väl också så att apropå faror då, som Lina var inne på, så är risken, om man då rättfärdigar det andra som alternativet i politiken, de har ju på något vis också sagt att det är fullt tänkbart att det är de som leder nästa regering om ni inte röstar på oss. Och då blir det på något vis lite legitimt. Då blir det ju också de som blir den andra polen, som folk som drar lite åt höger, som tycker väldigt illa om socialdemokrater och väldigt ogärna vill ha dem till makten och ändå tycker att det är bättre om det går lite åt höger. De samlas ju då kring den polen. Mm. Och risken är ju då att det blir... Vi ser ju redan det där idag. Det finns ju så här klassiskt skolade liberaler som liksom sympatiserar med moderater, liberaler och så. Men som tycker så förtvivlat illa om tanken på att Socialdemokraterna regerar, så att de ändå tar det här med SD. Okej, de är nationalister, de är auktoritära, men vi får ta det. Det är i alla fall bättre än sossarna. Och den där rörelsen kan ju bli ännu starkare om man liksom utmålar dem som motpolen i politiken. Det är så Moderaterna har fungerat ända sedan början på 80-talet.
Då är ju EU-valet då, alltså det handlar om, Thomas, du säger att det handlar om mobilisering, att det är få som röstar och det skadar Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Men vad har då Socialdemokraterna för drömmar kring det här EU-valet? De presenterade sin strategi häromdagen. Fick man höra något om det då?
Ja, och det var ju en ganska blygsam målsättning som kom fram där. Målet är att för första gången någonsin öka i ett EU-val. Det var budskapet från tidigare nämnda Tobias Baudin, partisekreteraren. Socialdemokraterna har ju hittills tappat i varje EU-val, mycket på grund av det som Thomas varit inne på, att man inte har lyckats mobilisera sina väljare. Och nu hoppas man ju att det här fokuset på SD ska hjälpa till att mobilisera de som annars inte gått till valurnorna. Och Tobias Baudin målar ju upp det här valet som ett ödesval. Det kommer inte likna något annat, sa han under pressträffen.
Så som man har hört det förut.
Det har man gjort cirka varje val, både i Sverige och Europaparlamentet.
Det är en bra fråga. Alltså, vilket val under förra seklet var inte ett ödesval? Ja, det andra kammarvalet 56. Eller första var det kanske.
Men ett annat sånt där kort som de hoppas på är ju listan till EU-valet som sattes här för några veckor sedan. Och det leds då, citat Tobias Baudin, av Europas tyngsta politiker, sa han.
Är det Macron?
Han syftade på ingen mindre än Helene Fritzon och Johan Danielsson. Och jag vet inte om de här kändisarna i Europaparlamentet, Radislav Sikorski, Frans Timmermans, Roberta Metsola, om de håller med om att just Helene Fritzon och Danielsson ingår i den klubben. Men det är ju
jag
mycket man som politikreporter inte vet också. Ja,
du tror inte att de är spitsenkandidaten till att bli EU-kommissionens ordförande?
Men bara för de som inte vet om de här väldigt tunga europeiska politikerna, Helene Fritzon, hon sitter i Europaparlamentet idag.
Ja.
Och Danielsson är tidigare bostadsminister.
Mm.
Att Socialdemokraterna byter huvudmotståndare är ju inte den enda omvälvningen inom partiet. Under de senaste veckorna har de pytsat ut samhällsanalyser på olika områden. 11 analyser har gjorts och hittills har man presenterat 7. Och det är på områden som integration, kriminalitet, arbetslinjen och samhällsgemenskap till exempel. Och en del av dem har ju varit ganska självkritiska. Varför gör de det här?
Det är en ganska nattsvart bild som tecknas av Sverige i de här rapporterna. Och ett ordentligt avståndstagande också från de gångna årens politik som man menar lett fram till den här situationen. Och syftet med vad de då kallar för en uppdaterad samhällsanalys är ju att bana väg inte bara för nya politiska förslag utan målsättningen är, som de säger, bygga ett helt nytt Sverige. Man kan ju välja om man vill se det som ett hot eller löfte. Men den analys då som har fått kanske mest uppmärksamhet hittills handlar om integrationen. Den har letts av Laban Redar, Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson, som slår fast då att den största samhällsförändringen under 2000-talet är den förändrade demografin på grund av invandringen. Och den här rapporten pekar bland annat på framväxten av parallellsamhällen, på religiös radikalisering, att människor som växt upp i Sverige ändå inte lär sig språket, bland annat. Och för de som har följt den här frågan så är det egentligen ingenting nytt. Alltså under det senaste decenniet har det kommit oräkneliga rapporter och studier som pekat på just precis det där. Men det som är nytt är väl att nu har även det socialdemokratiska partiet satt ord på vad de ser när de blickar ut i samhället.
Mm.
Och visst finns det inslag av självkritik. Laban Redar själv har sagt att det finns anledning att vi ska vara djupt självkritiska. Orsaken är helt enkelt att man tagit emot fler människor än vad man lyckats integrera. Men kritiken riktar sig kanske ännu högre utsträckning mot vad de ser som arvet från de borgerliga partiernas härjningar i svensk politik, mot marknadslösningar, privatiseringar, nedmontering av välfärden. Och genomgående i de här analyserna så pratar man också om att det är samhället eller det är Sverige som har misslyckats med det ena eller andra. Inte nödvändigtvis Socialdemokraternas i regeringsställning. Och en nyckelmening i analyserna är att demokratin måste nu återta kontrollen. Men det är lätt att tänka att de egentligen menar att det är socialdemokratin som ska återta kontrollen över detta.
De har ju styrt ungefär 20 av de här 30 åren som de utvärderar. Alltså sen början på 90-talet är det man går tillbaka till. Så att det är klart att man har ett ansvar även om man ibland har styrt med andra och på andra majoriteter och så. Jag tycker egentligen att det här som handlar om integration och invandring är det mest förutsägbara i den här. Där har man ju sedan ett tag signalerat en tydlig anpassning och till och med hävdat att man själv har gått i spetsen för att strama åt invandring och sånt där. Men det finns ju några andra delar av det här som är fullständigt förödande egentligen. Alltså vad är socialdemokratins existensberättigande historiskt? Full sysselsättning. Och här säger man, tyvärr har vi fått en permanent hög arbetslöshet. Jämlikhet har varit ett sånt här adelsmärke som man har haft sedan decennier tillbaka. Att man vill ha ökad jämlikhet var liksom en valaffisch på Olof Palmes tid. Och det har alltid varit ett stort värde för dem. Ja, vad konstaterar man nu? Klyftorna har vuxit. Generell välfärd har varit ett historiskt adelsmärke också för Socialdemokraterna. Det är de som har byggt ut den i Sverige, suttit i regeringsställning under den perioden. Ja, nu pratar man om försvagad, urholkad välfärd, att alla inte längre omfattas, att det är en massa människor som faller mellan stolarna, att den inte gäller alla grupper, att väldigt många inte är med i facket och inte om, och så vidare. Så att det där med integration och migration, det är ju väldigt stor debatt om det i den politiska debatten nu, men de här andra sakerna är, tycker jag, historiskt sett väldigt allvarliga för det här partiet och dess möjligheter att finnas kvar som dominerande parti i Sverige, och därför förstår man att de vill göra något åt det. Sen är ju frågan vad det blir.
Om, som Lina säger, med integrationsfrågan, då pratar man om att det också är Sveriges fel, eller samhällets fel, eller de andra partiernas fel. I de här frågorna som har varit adelsmärken för Socialdemokraterna, vems fel är det,
ja,
då?
Men alltså, att de, Socialdemokraterna har ju letts av personer under den här perioden. Alltså, det var ju slutet på Ingvar Carlssons regeringsperiod i början på mitten på 90-talet. Han slutade ju 96. Och hela den här omläggningen när man gick ifrån att hylla full sysselsättning och istället prioriterade inflationsbekämpning, som ledde till att vi fick en permanent hög arbetslöshet. Den skedde under Ingvar Carlsson och Göran Persson som finansminister och sen statsminister. Sen har vi Mona Sahlin, när man både liksom i vanliga ekonomisk-politiska frågor gick en bit åt höger, men också i såna här värderingsfrågor och så, invandring och annat. Så att det är klart det finns ansvariga politiker, men det är ju sällan så enkelt, utan socialdemokratin har ju varit en del av en samhällsutveckling där man har försökt placera sig i mitten så att man positionerar sig för att vara med och rida den tiger som samhället är för tillfället. Va? Men det, när man då summerar det 30 år senare, då ser det inte lika snyggt ut som det gjorde i varje valrörelse under den här perioden, när man hela tiden hävdade att ja, men rösta på oss för då blir det full sysselsättning. Rösta på oss så blir det mindre klyftor. Rösta på oss så blir det bättre välfärd. Nej, summan blev tvärtom.
När Socialdemokraterna då går igenom det här och liksom skär bort det som har varit brister, vad blir kvar?
Ja, det är ju en bra fråga. Men det som blir kvar är väl den sociala roll som partiet Socialdemokraterna har i samhället. Och då kan man säga, historiskt så har ju de baserat sig jättemycket på en väldigt välorganiserad arbetarklass och en tjänstemannarörelse, och därmed har man sytt ihop mitten och vänstern och kunnat regera i jättelång tid. Nu har vi inte en lika välorganiserad arbetsklass. Vi har inte ett industrisamhälle där folk lever på samma, under samma gemensamma kollektiva villkor, går att organisera på samma sätt. Och folk är mycket mer lättrörliga och har inte alls partilojaliteter på samma sätt. Så därför är det liksom svårt att se vad är socialdemokratins social. Just nu verkar ju socialdemokratins sociala kärna vara en kombination av ganska många arbetarväljare, ofta med invandrarbakgrund, men även många svenskar, och en grupp välutbildad medelklass som finns i storstäderna. Mm. Och så har man folk som i glesby faktiskt, jag menar man pratar ju ofta om att det är ett slagsmål mellan Centern och Kristdemokraterna om lantbygdsväl, men går man upp i Norrlandslänen så är det fortfarande väldigt mycket socialdemokratiska väljer. Men det är liksom, att hålla i det där kräver ju då att man hittar en politik som gör att de här socioekonomiska grupperna som man vill ha känner att det är vi som blir vinnare på den politiken. Mm. Annars kan det ju falla ihop, eftersom det inte är en välorganiserad grupp som man baserar sig på, så kan det ju också falla ihop väldigt lätt. Det är inte som förr när man liksom kunde göra ett utspel en gång i månaden och så kom partifolket och var trogna.
På Moderaternas stämma 2003 lanserade partiledaren Fredrik Reinfeldt idén om de nya Moderaterna. Det handlade om att göra upp med partiets historia, välja sina strider framåt och förändra bilden av vilka Moderaterna var.
I den här familjen så gillar vi verkligen när det är högt i tak, kan man väl säga.
Det luktar som koriander.
Det är vi som han skriver faktiskt Anderstedt. Vi ska ju gå på hans bokssignering som är här nu den 17 mars. Det är väl någonting för dig?
Nej, då ska jag gå och rösta.
Ja.
På Moderaterna.
I slutet av den här reklamen från 2006 hamrar de hem budskapet att alla inte visste om att de hade förändrats. Kan man jämföra det som Socialdemokraterna går igenom idag med det som pågick i Moderaterna i början på 2000-talet, Lina?
Nej, det kan man inte göra. Det Moderaterna gjorde då var ju liksom en total ompaketering av partiet. Man gjorde sig av med det gamla ledargarnityret och tog avstånd från stora delar av den gamla ekonomiska politiken. Det finns ju ett klassiskt inlägg på DN Debatt från 2004, tror jag det var, där Fredrik Reinfeldt och Anders Borg svart på vitt skrev att partiets förslag om skattesänkningar skulle leda till försvagade statsfinanser och en skev fördelning. Så här skulle man inte fortsätta längre. Och det var ju mångt och mycket liksom startpunkten för ett omtag där Moderaterna, liksom Moderaternas gamla roll som skattesänkarparti som drömt om någon sorts nattväktarstat och där ungdomsförbundarna sprungit runt i t-shirts med tryck älska att äga, den tiden skulle liksom vara förbi. Och genom att ändra i den ekonomiska politiken så skulle man liksom sno det som varit socialdemokratins trumfkort, alltså en garant för ordning och reda i ekonomin, starka statsfinanser och en välfärd som kom människor till del. Och visst finns det en likhet bakom det S nu försöker göra med framförallt integrationspolitiken, att genom att lägga sig närmare regeringspartiernas syn på detta så vill man ju få bort det som en konfliktfråga och istället vill man bråka om andra saker där man anser sig vara starkare, om välfärd, pensioner och marknadsskolan där man har lättare att vinna helt enkelt.
Man skulle kanske till och med kunna hävda att Socialdemokraterna nu signalerar att de ska överge nya Socialdemokraterna och gå tillbaka till Socialdemokraterna klassik, om man nu ska ha en liknelse med moderata begrepp.
Så det är tvärtom?
Men, ja, jag tror att det är svårt att uttaget göra såna här, för det Fredrik Reinfeldt gjorde var ju att ta bort den sortens höger- och överklassstämpel som gjorde att Moderaterna aldrig kunde nå riktigt in i mitten av väljarkåren, och han lyckades ju med det.
Mm. Men det är inte riktigt
medan
det.
Socialdemokraterna har ju haft det som styrka, det var den han ville ta ifrån dem. Liksom. Men det som kan likna Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och de som då jobbade med Nya Moderaterna, det är väl möjligen Magdalena Anderssons position. Alltså, partiet har hamnat i opposition. Det är ju en stor kris för ett regeringsbärande parti, ett parti som uppfattar sig som det naturliga regeringspartiet. Det finns ju en, kanske till och med Moderaterna är ett sånt också, men framförallt Socialdemokraterna och svensk politik. Det är en kris att hamna i opposition. Samtidigt har de en väldigt stark ställning i väljarkåren, som parti och som person. Och då har man ju också ett väldigt tungt mandat att göra en omfattande förändring. Man har en auktoritet. Det är inte som när Mona Sahlin förlorade valet 2010, att nu är det dags att gå. För den här politiken var åt helsike, den misslyckades fullständigt. Utan hon har ju, kan man säga, en motsatt position nu, Magdalena Andersson. Hur gör vi nu? Vi vänder oss till Magdalena och hennes folk.
Visst.
Så att det där är ju en sorts likhet kan man säga med den ställning som Fredrik Reinfeldt lyckades få efter det stora valnedlag som Moderaterna hade haft år 2002 och som gjorde att det fanns en väldigt starkt förändringsmandat.
Så vilka är då de här nya Socialdemokraterna eller Socialdemokraterna Classic?
Men löftet är ju att Sverige ska bli mer som Sverige. Det är ju talepunkten vi har hört nu ett bra tag. Och det blir väldigt spännande att se de här förslagen som sagt ska presenteras i nästa år. Och de lovar ju ganska mycket av det vi har hört under presentationerna. Det handlar om att bygga ett helt nytt samhälle. Det kommer krävas en helt ny politik. Det krävs kraftfulla insatser från samhällets sida. Och allt det här skvallrar ju om att det finns en ganska stor tilltro till politikens förmåga att förändra samhället och villkoren för medborgarna. Och det som kanske fått mest uppmärksamhet från folk till höger och mitten är ju de här formuleringarna om hur man vill bryta segregationen. Man skriver i slutet av en av rapporterna att den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Mm. Samhället kommer att behöva genomföra insatser vi tidigare inte har gjort i en skala vi tidigare inte har sett. Och vad det består i blir spännande att se och också vad väljarna kommer tycka om det.
Ja, det kan ju, jag skulle tro att det är en del så kallade heliga kor som kan slaktas på den vägen, men det där antyder ju till exempel att man ska kunna göra någonting med bostadspolitiken som hittills inte har ansetts förenligt med den generella politik vi haft i Sverige, social housing och annat, vad vet jag. Men att Socialdemokraterna har en mer aktiv bostadspolitik i den meningen att staten ska ingripa, subventionera, styra byggande och så än vad den nuvarande regeringen har, det är ju ingen svår gissning. Men sen blir det ju spännande att se vad man kan göra med vad Socialdemokraterna vill göra med skattepolitiken, för där har man ju alltid varit väldigt orolig för att få en debatt som gynnar Moderaterna om att man vill öka medelklassens skatter. Och jag menar, fastighetsskatten är ju det klassiska exemplet där man har lagt sig platt för att man tror att den skrämmer bort människor. Men när det gäller välfärdssystemen så är jag nästan mest nyfiken på vad som ska komma. För man har ju redan aviserat då ett förslag som man la i Almedalen förra året när vi var där. Mm. Om att de här statsbidragen till kommunerna ska indexregleras.
Just det.
Det vill säga, ska inte vara ett beslut varje år i varje budget att kommunerna ska få mer eller inte få mer, utan de ska få mer beroende på vad som krävs av inflationen helt enkelt. Och sen kan man ovanpå det fatta politiska beslut om att lägga mer. Och vi har ju andra system som inte är indexreglerade. Vi har ju barnbidragen. Där finns det ju en diskussion om att man ska indexreglera dem, att det inte ska vara politiska beslut. A-kassan är ett sånt system också. Det skulle ju vara en återgång till någon sorts, och kanske ännu mer radikalt faktiskt än vad Socialdemokraterna var före 90-talet i de där frågorna. Där tror jag kanske man kan räkna med en del över. Ja, och sen när det gäller investeringar i infrastruktur och sånt, det är också spännande. Alltså hur långt ska man gå mot det här med att låna upp för att bygga stambanor eller om den här regeringen vill bygga kärnkraftverk eller och så vidare. Det är också, för kraftledningssystemet är väl det som är närmast till hans.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
båda ni säger nu att det blir spännande att se vad det är som kommer av det här. För de har inte lagt fram den nya politiken än. Än så länge har vi ju bara sett utvärderingen och inte ens alla ännu. Men vad tror ni då? Kommer det bli några stora förnyelser? Eller handlar det snarare om liksom en ny retorik från partiet?
Det beror på vilken fråga, tror jag.
Mm.
Alltså i några frågor så blir de ju tvungna att ta en strid för att det ska vara intressant att överhuvudtaget välja Socialdemokraterna. Alltså de måste ju skilja ut sig väldigt mycket på några punkter. Och då har man ju valt ekonomin. Det märker man ju nu att man vill gärna prata ekonomi, men man är inte så bra på att få upp det på dagordningen och sätta det i centrum för politiken. Det här året har ju handlat jättemycket om andra frågor. Religion och allt möjligt som Socialdemokraterna inte gillar att diskutera. Så att, därför måste man skilja ut sig i skattepolitik. Ja, man pratar ju om bankskatt till exempel. Man måste skilja ut sig i de här frågorna där man kan beskriva sig som att man är för mer jämlikhet och sånt. Men hur ska man åstadkomma jobb? Det där är ju inte så lätt. För det är ju inte så att man överger den politik man gick in på 90-talet, att inflationsbekämpning är viktigare än att bekämpa arbetslöshet. Där har jag väldigt svårt att tro att Magdalena Andersson skulle byta spår och säga, för det skulle märkas redan nu i den ekonomiska politiken i så fall. Då skulle man ju säga att vi måste satsa oss ur den här krisen. Folk kan inte gå arbetslösa, det är viktigare än inflationen.
Men den här självkritiken då och retoriken och de förändringarna som kommer, handlar allt det här om att Socialdemokraterna försöker liksom orientera sig eller manövrera i någon slags ny verklighet?
Ja, så är det. Och det gäller väl alla partier i Sveriges riksdag. Och det är samtidigt som det är en verklighet som har vuxit fram under en längre tid.
Det viktigaste för Socialdemokraterna är inte exakt vilka förslag de lägger på de här områdena, utan att i huvud taget få det att bli samtalsämnet istället för det som passar dem så illa som det pratas om nu, alltså brott och migration och kulturkrig och sånt där, säkerhetsfrågor. De vill ju tillbaka till de här ämnena, och det tror jag är liksom, det är snarare det som kommer först än de exakta förslagen. Och det, lyckas de inte med det, jag menar, då kan ju nästa val bli en väldigt jämn affär där man återigen kan förlora valet från Socialdemokraterna, trots att man just nu ser ut av så bra siffror.
Men som du säger, Lina, att jo, men det är lite att de orienterar sig i en ny verklighet. Men är det så att alltså, Socialdemokraterna förlorade ju då alltså valet, även fast de gick framåt som en av få partier, så har de Magdalena Andersson. Hon sitter stadigt på en förtroendetron hos väljarna ändå. Finns det liksom, kan det vara så, eller finns det en risk för att man har eller litar för mycket på att Magdalena Andersson-effekten, att hon lyfter partiet så att man liksom inte har behövt tänka på vad man har för politik?
Visst finns det en sån risk, och det skriver ju Socialdemokraterna själva om i sin eftervalsanalys, att ja, man kan visa på hur mycket man ogillar motståndare, men måste också presentera egen politik. Och det är tydligt att det är precis det man försöker göra genom de här arbetsgrupperna. Och som du säger, partiet gick fram i valet, och en viktig förklaring till det var ju att man lyckades vinna de här storstadsväljarna, framförallt kvinnor som hyser en stark antipati gentemot SD. Och det blir spännande att se hur man med de här nya politiska förslagen ska kunna lyckas locka både dem och LO-kollektivet, som jag nu fördomsfullt säger har olika ekonomiska och materiella intressen. Och det här, storstadsväljarna är ju väljare som i hög utsträckning inte röstade på Socialdemokraterna utan på Magdalena Andersson.
Mm.
Och det är klart att det, i det bygget så finns det också en svaghet.
Nu är det övertid. Vi har fått en lyssnarfråga från en person med initialerna KG. Vilket parti hör av sig mest utanför kontorstid?
Det är ju det kinesiska kommunistpartiet. De kan ju aldrig hålla svenska kontorstid.
Hör de av sig mycket till dig?
Vad säger du? Låter så. Det är obegripligt i alla fall det de säger.
Det kanske är sådana Microsoft-säljare som du tror är viktiga politiker.
Så spännande är inte min telefon. Nej, men det är ju absolut Liberalerna. Det minsta partiet tar sig störst friheter.
Vad har de på hjärtat då?
Dittan och datten. Men det är okej, ni får gärna fortsätta ringa.
Vad säger du då? Du kan också tänka dig att bli störd lite mer.
Ja, jag fattar inte varför Liberalerna aldrig ringer till mig.
Fantastiskt.
Jo, jag kan ju ana i och för sig.
Tack Lina.
Tack så mycket.
Tack Thomas.
Tack så bra.
och tack för att du har lyssnat på Älskade politik. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa onsdag. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Moderaterna och Hans Olsson. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.